För att idag känns det som att vad som helst kan hända.
Vad som helst kan hända. Och vi har så viktigt manus.
Ja.
Så mycket.
Min lägenhet var fram tills för 5 minuter sedan. Jag är väldigt pedant. Så den var ju väldigt städad såklart. Men i det här ekostrulet så skulle jag bara till varje pris hitta ett par hörlurar. Så nu ligger ungefär sån här, du vet, elektronik och sån där skit man har samlat på sig typ 10 år ligger just nu på golvet. I min lilla lägenhet.
Ja, fast jag är säker på att det ändå är jättefint. Du, alltså, kan, du är liksom inte en ostädad person överhuvudtaget.
Nej, det får man ändå ge mig. Men det var tur att vi löste det här. Du hörs, jag sitter bakom min lilla mur av kuddar.
Härligt. Herregud, vilken teknik-smetik morgon liksom.
Ja, verkligen. Ja. Men nu, vi spelar
vi
in,
landade.
Det rullar, vi har ett kanonmanus idag. Så det är väl bara att kicka igång, tänker jag. Hej och välkomna till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson. Alltså vilket avsnitt vi har framför oss nu, Jenny.
Vi har så mycket spännande saker, så mycket drama som har hänt, så otroligt mycket stora nyheter som bara pumpar in, främst i de brittiska tabloiderna.
Ja, det är som vanligt. Harry och Meghan, de vinkade ju faktiskt hej då till brittiska kungahuset för ett liv bortom det mediala strålkastarljuset. Och senaste veckan så har vi faktiskt sett mer än någonsin av paret, men i helt nya situationer som vi kanske inte ens hade kunnat tänka oss att vi skulle se Harry och Meghan i. Nu vet vi dessutom varför Harry sågs på en sån sightseeingbuss för några veckor sedan. Vi vet även vad drottning Elizabeth gav Archie för krispig julklapp och när Harry egentligen visste att Meghan var the one. I veckans avsnitt ska vi givetvis prata om The Late Late Show som Harry medverkat i och såklart också den omtalade intervjun med Oprah som väntar senare den här veckan.
Ja, så mycket. Och vi ska även prata om motdraget som kommer från Kensington Palace. Ett chockerande motdrag och även kungliga fans som kopplas samman med en viss PR-avdelning. Vi ska prata om prins Andrews titlar som blir allt mer ifrågasatta. Harry blev ju av med sina och nu undrar många varför Andrew får behålla sina titlar. Och ska prins Harry kanske inspireras av prinsessa Madeleine när det gäller att hålla privatlivet just privat? Världen över så jämförs just nu de här två personerna, Harrys val med prinsessa Madeleines val. Och hur mår egentligen prins Philip? Det ska vi prata om. Och även om vår prisade kronprinsessa. Och så har vi lite lyssnarfrågor.
Just det. Det är bara att sätta igång känner jag. För det är mycket som ska gås igenom.
Så vi kör veckans Harry och Meghan.
Ja, som sagt, Harry och Meghan, de syns ju mer än någonsin i media och för 2 veckor sedan så meddelade ju brittiska hovet att paret lämnar brittiska kungahuset och i samma stund så blev då Harry av med sina militära hederstitlar och både Harry och Meghan fick då ge tillbaka sina hedersuppdrag och beskyddarskap till drottning Elizabeth. Drottning Elizabeth satte ju verkligen ner foten där då och det var ju någonting som vi faktiskt har väntat på i ett års tid. Efter att det här prövåret hade gått ut så satt vi alla på helspänn och undrade vad det som skulle hända och vad drottningen egentligen tycker och tänker om parets beteende. Men hon slog fast vid att man kan inte både ha kakan och äta den. Och det bestämdes ju även att Harry och Meghan inte heller får använda bilder på kungligheter i sitt arbete. Och som vi pratat om tidigare så får de inte använda sina kungliga HKH-titlar i kommersiella sammanhang.
Ja, det handlar ju mycket om att de inte får spela på sin kungliga status. De får inte utnyttja sin kungliga status för att tjäna pengar och det är ju klokt på alla sätt och vis. Och det här med att de inte får använda kungliga bilder, det märkte man nästan med en gång. För att Harry och Meghan, de har tagit ner bilden på prinsessan Diana på sin hemsida archewell.com. Och det var ju en väldigt stor bild på henne som dominerat hela första sidan. Så att där agerade de faktiskt direkt. Mm. Men vi spelar in den här podden den 3 mars. Och på söndag den 7 mars, då är det dags för Harry och Meghans intervju hos Oprah. Och intresse för den här intervjun det är enormt. Och jag kan tänka mig att oron hos det brittiska kungahuset också är stor. Förra veckan så släpptes trailern till intervjun. Och det är två känslosamma kungligheter som talar. Och vi lyssnar på den.
You know, for me, I'm just really relieved and happy to be sitting here talking to you with my wife by my side. Because I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself all those years ago. Because it has been unbelievably tough for the two of us, but at least we had each other.
Ja, vad var din första reaktion när den här rullade ut, Jenny?
Nej, men jag reagerar ju på att Oprah säger att, att hon verkligen slår fast att inget ämne, ingen fråga är förbjuden. Och det säger ju bara att det här är en intervju som i Storbritannien man säger tell all, man ska avslöja allt. Och de har ju verkligen, verkligen byggt upp den dramatiskt. Alltså, det är som att man förstår att här kommer det avslöja stora hemligheter. Jag är väl inte riktigt säker på det. Jag tror att Harry, som ju har i ryggmärgen att man säger inte vad som helst, man avslöjar inte vad som helst om kungahuset, och det är hans älskade familj. Men det är klart, de har byggt upp ett drama här.
Men det är också så här väldigt typiskt amerikanskt, de har fått vara det så. Det är ju det här, det är musik, det är effekter, det är blickar. Det är liksom, jag tror kanske de har plockat ut de allra liksom snaskigaste detaljerna just för att vi ska få den här hypen kring det såklart. Men det är ju många som undrar vad som kommer att sägas. Det här programmet skulle ju från början vara 90 minuter långt men har förlängts till 2 timmar. Bara det säger en del. Det kommer ju hinna pratas om många olika ämnen kan man tänka sig.
Ja, och ni som inte riktigt hängde med vad som sades i den här trailern. Alltså det handlar ju mycket om att Harry pratar om att han inte kan förstå hur hans mamma, prinsessan Diana, klarade av allt hat och all uppmärksamhet. Och så tittar han kärleksfullt på Meghan och så säger han att de i alla fall är två som klarade det tillsammans. Och så är det väldigt så här dramatiskt.
Och man har ju även sett det här klippet ifrån, för att om jag förstått det rätt så ska intervjun gå till så att först är det bara Oprah och Meghan som för ett samtal. Och senare kommer Harry in i intervjun. Och där tror jag det var någon fråga som var ungefär så här att blev du tystad eller liksom var det du själv som ville tysta ner dig? Det är ju, alltså, det är ändå känsligt, jag tänker gentemot brittiska kungafamiljen, alltså verkligen.
Och det är väl därför det också väcker så mycket uppmärksamhet nu, att jag lovar att det här programmet kommer ju ha miljontals tittare. Men det nöjde sig inte med det. Tidigt i morse så såg jag på nyheterna att det har kommit ett chockerande motdrag mot paret. Och idag är det som sagt den 3 mars. Och det här motdraget det kom direkt inifrån Kensington Palace innersta kärna. Och det är tidningen The Times som har publicerat en lång rad med artiklar där anställda som jobbade med Harry och Meghan på Kensington Palace anklagar Meghan för mobbning. Och hon ska då ha varit så besvärlig och så elak och så manipulerande att flera anställda börjat gråta och verkligen vantrivits på jobbet. Och en anställd vittnar om att det kändes som, citat, känslomässig grymhet och manipulation, och att även det kan ju klassas som mobbning, slut på citat.
Det här är ju häpnadsväckande nyheter, och särskilt att de kommer just precis nu i samband med hela det här medieropet som Harry och Meghan befinner sig i, där de vill dela sin sida av storyn. Men då verkar det ju tydligen kliva fram andra personer som vill dela med sig av sin story i samma sammanhang här.
Och det verkar också, för min första tanke var att jaha, det här är motdraget, nu ska de ta udden av Meghans historia i Oprah. Men det verkar faktiskt ligga väldigt mycket sanning i det här, för att två av parets personliga assistenter sa upp sig då. Och en tredje har berättat för The Times att hon kände sig starkt motarbetad av Meghan och att förtroendet verkligen var skadat. Och där ska delvis också handlat ofta om unga kvinnliga anställda. Och en av de närmaste medarbetarna lämnade in en anmälan om mobbning till slottets HR-avdelning, alltså personalavdelning. Och Harry och Meghans kommunikationssekreterare, han engagerade sig i fallet väldigt starkt för att skydda de anställda. Och det är hans e-mail till HR-avdelningen och ett e-mail som även gick då till William och Kates privatsekreterare som nu återges i The Times. Och det är ingen trevlig läsning. Det lämnades in i oktober 2018. Och enligt en källa då till The Times så bönade och bad Harry att Knauf, den här kommunikationsansvarige, inte skulle gå vidare med brevet. Men Knauf han uttryckte då sin stora oro över att det inte startades någon utredning och att ingen agerade i fallet. Så han stod ju verkligen på de här anställdas sida.
Ja, och den här tidningen Källor då, de menar ju att de vill gå ut offentligt med de här anklagelserna nu precis innan parets intervju sänds. Och det är ju för att ge någon form av motvikt till den här bilden som paret själva kommer att ge av sin tid på slottet. Och det ökar ju bara spänningen ännu mer kring vad de faktiskt tros kommer säga i intervjun.
Och vad folk runt omkring tror kommer sägas i intervjun också. Precis. Det verkar finnas en rädsla här.
Mm. Och en talesperson då för Harry och Meghan förnekar ju uppgifterna och menar att Meghan är utsatt för en kalkylerad förtalskampanj. Och i ett uttalande säger talespersonen att Meghan, citat, är ledsen över attacken mot hennes person. Särskilt eftersom hon själv blivit utsatt för mobbing och är djupt engagerad i människor som utsatts för trauma och smärta, slutcitat. Så det är väldigt snurrigt och det är väldigt rörigt. Och jag blir också så här, det förvånar mig att The Times vågar publicera utdrag ifrån ett privat mail ifrån Harry och Meghan där, med tanke på hur det har sett ut här senaste året med stämningar gentemot Associated Newspaper bland annat.
Ja, men verkligen. Och den här talespersonen då säger även att försvarar ju Harry och Meghan och säger att de anställda som fick sparken, de fick gå eftersom de hade misskött sig. Och det är ju också svårt att kontrollera. Men det är också så här att Harry och Meghan, de delade på de anställda med William och Kate. Det var alltså samma hovstat som man säger. Men det visade sig då strax efter det här, eller en tid efter det här tumultet på Kensington Palace, när det drogs till sin spets, så gjorde man så att man delade på de båda hushållen så att varje par fick egen personal. Och jag kommer ihåg när det hände att det var väldigt uppmärksammat, för man tyckte att det var så märkligt, för de här båda paren jobbade så tätt ihop med organisationer och sådär, men de delade även upp ansvaret för organisationer också. Och en uppgift då som tidigare faktiskt har snurrat runt i pressen redan i början, det är ju att Kate och Meghan då blivit inte ovänner, med att de inte dragit jämnt. Och i The Times nu så påstås det att Kate faktiskt blivit arg på Meghan och sagt till henne att det är inte acceptabelt att behandla de anställda på det viset. Och de här uppgifterna, det minns jag, det snurrade redan för, direkt efter bröllopet nästan.
Ja, det är hösten 2018, precis. Så det är bara några månader. De gifte sig i maj 2018. Mm. Så det var ju när de var ganska nya ändå i det här gamet med sin liksom hovstat.
Ja, men man kan ju slå fast att så långt vi vet så har det i alla fall då skickats ett mejl ifrån Harry och Meghans stab till HR-avdelningen. Och delar av det här mejlet har då publicerats i The Times med väldigt tuffa uppgifter om hur Meghan har behandlat personalen. Men som sagt, då, talespersonen förnekar detta. Men det är ju ett starkt motdrag och en stark uppgift att komma ut med precis innan en tell-all-intervju ska ske.
Ja, verkligen. Men det finns säkert också en anledning till att man väljer att gå ut med det här just nu, precis som vi pratade om. För att vi kommer säkert få en version på söndag intervjun, och då vill man kanske ändå ha lite mer mothugg ifrån Kensington Palace sida. Men det finns ju ytterligare ett motdrag som ligger och gryr samtidigt. Drottning Elizabeth kommer ju faktiskt att vara med i ett specialprogram som uppmärksammar Commonwealth Day, alltså samma dag då som Oprahs intervju. Och eftersom att det är då en viss tidsskillnad, USA och Storbritannien, så kan britterna se drottningen den 7 mars och Oprah då sent på kvällen. Och det är då BBC som kommer att sända det här, A Celebration for Commonwealth Day. Och ja, är det liksom en slump att det här sker samma dag eller är det planerat? Det är frågan.
Ja, men jag tänker på något sätt att drottningens medverkan i ett sånt här program, det är ju planerat långt i förväg. Det sker ju inte bara på en vecka.
Nej.
Men det känns ju också som ett sätt för drottningen att sätta ner foten och stå upp för kungahuset, kungafamiljen, monarkin, att sätta någon slags status på det hela.
Ja, alltså det jag slogs av, jag tycker det är lite intressant med att börja tänka på det, just att Harry och Meghans intervju sker den 7 mars. Blickar vi tillbaka ett år, Commonwealth Day 2020, så var ju det faktiskt parets allra sista framträdande ihop med brittiska kungafamiljen. Meghan och Harrys entré blev ju en snackis där det var ganska tydligt att det fanns en kyla emellan paret och William och Kate inne i Westminster. Och då exakt ett år senare på dagen så sitter paret i en 2 timmar lång intervju hos Oprah efter att då ha flyttat till USA, brutit med brittiska kungahuset och för att få ett mer privatliv. Det kanske inte är en slump ändå att deras intervju sänds exakt på pricken ett år senare.
Nej, det är faktiskt möjligt. Jag minns verkligen när de här tv-bilderna kom ifrån Westminster Abbey. Det var frost kan man säga. Och jag vet att brittiska tabloider, de hade också hyrt in, vad heter såna människor som kan, ja men läppläsare, ja, som kan läsa på läpparna.
Just det.
Och att man hade då liksom sett att William och Kate, de hälsade lite kallt på Harry och Meghan, och att Harry hade sagt någonting i stil med att aha, de sa bara hej eller något sånt där.
Ja,
precis. Att det var väldigt frostigt.
Och sen såg man en helt annan värme mellan Sophie och Edward inne där. Så att, ja. Nej, jag tror kanske inte att det är en slump att den här intervjun sänds exakt ett år senare, och att drottning Elizabeth dessutom, hon medverkar ju inte jätteofta i tv, hon medverkar inte jätteofta sådär med officiella framträdanden, så att det är nog som du säger, Jenny. Kanske inte hon visste att det skulle vara samma datum, men jag tror ändå det finns ett behov av att verkligen stå upp för kronan och visa vad de är och vad de står för liksom.
Och särskilt också i såna här coronatider. För The Commonwealth, har jag rätt, det består av 53 olika nationer. I såna här kristider så kan det kan ju också vara en del att hon vill ställa upp på tv, att verkligen stå som en enande kraft.
Verkligen. Alltså sen med ett år i backspegeln så känns det så himla galet att de faktiskt genomförde Commonwealth Day. Alltså de samlades ju hur många människor som helst, men att de inte hälsade på varandra och körde någon form av så här namaste-hälsning istället. Och bara någon vecka senare så liksom gick
då
hela landet ner
till
i lockdown.
Ja.
Otroligt, ja.
Ja, vi måste ju också prata om prins Harrys deltagande i talkshowen The Late Late Show. För några veckor sedan så såg vi att det flimrade för bilder där han satt på en sightseeingbuss tillsammans med James Corden, som då är programledare i The Late Late Show. Och kan vi inte bara klippa tillbaka hur vi pratar om det då?
Och nu är det tydligen dags igen, för att tidigare i veckan så läcktes en bild ut då från en hemlig tv-inspelning som Harry ska ha deltagit i. Harry var då omgiven av ett stort filmteam som befann sig på en så här dubbeldäckare mitt i Hollywood. Jag kände så här, kanske inte så konstigt att det blev uppmärksammat och fotat. Det var nog inte så jättediskret kan man tänka sig. Och med på den här bussen då så fanns även James Corden, som är programledare för amerikanska The Late Late Show. Och James är även programledare för det här Carpool Karaoke, där då kändisar sjunger karaoke från bilar. Är det det vi kommer se prinsen göra nu, fast från en buss? Vad är det som pågår?
Nej, alltså där går det nog, där går en gräns, hoppas jag, verkligen.
Är du så säker på det, Jenny?
Jag kan inte se Harry sitta och sjunga med i någon låt. Nej, jag hoppas inte det.
Om det blir så, då vet du vad vi klipper in. Ja, och någon gemensam karaoke, så som faktiskt programmet vanligtvis är utformat, blev det ju inte. Men det blev en afternoon tea på bussen. En hel del humor, skratt, men även allvar faktiskt.
Programmet börjar med sightseeing med tedrickande ovanpå den här taklösa bussen. Och sen så guidar James prins Harry genom massa gator i Los Angeles och där kändisar bor, och så stannar de vid huset där Fresh Prince of Bel-Air spelades in. Och när ägaren till huset öppnar dörren så ställer prinsen en ganska otippad fråga.
I'm actually dying for a pee. Can I use your bathroom?
For real?
Can I?
Hang on.
I've had a COVID test. I'm good.
You're going for a wee?
Yeah, is that okay?
Yeah, the Fresh Prince.
Hello.
My son, Sasha.
Hi, very nice to meet you, Sasha.
The real
Hello.
The real
very nice to meet you.
I didn't expect that. I didn't expect a toilet break from the prince.
Thank you very much.
Ja, där blev jag nog förvånad när prins Harry stod och knackade på och ville låna toaletten och faktiskt gjorde det. De passade även på att ringa upp Meghan på FaceTime för att fråga om hon skulle vilja flytta dit, för de tycker att det är en liten rolig idé att paret skulle flytta in i huset. Men hon svarar ganska så snabbt att de har flyttat färdigt.
Det är också lite roligt när James Corden säger till Harry så här: jag litar inte på ditt omdöme, så vi ringer upp Meghan. Eller han säger, jag litar inte på din förmåga att ta beslut. Och det var ju lite en peak, kan man ju säga, kring
ja, hela Mexit. Men Harry försöker ju vara, eller han är väldigt avslappnad. Han är öppenhjärtlig i intervjun. Han svarar ju på väldigt många frågor som vi inte hört honom prata om tidigare. James frågar ju Harry bland annat om när han visste att Meghan var the one. Och Harry svarar att han visste det efter deras andra dejt. Han sa så här att, citat, då förstod jag att det var riktigt speciellt. Vi hade så kul att vara bekväma i varandras sällskap, slutcitat. Men han det är också, delar med sig mycket så detaljer som man inte har pratat om tidigare.
Ja, men på tal om detaljer och den här kungliga kopplingen och de restriktioner som Harry och Meghan har fått från drottningen om att inte använda sin kungliga status i kommersiella syften. I det här programmet så pratar ju faktiskt Harry om sin farmor. Utan att fått någon fråga om henne, det kommer från Harry helt spontant. Eller spontant, det är ju planerat med manus, men det kommer från Harry i alla fall. Mm. Så på det viset så skapar han ju faktiskt en länk till kungahuset och han spelar på sin kungliga status på det viset. Trots att de inte får använda sina titlar så hittar han då ändå ett sätt att göra kopplingen dit. Mm.
Och det jag tänkte på var att Harry, han pratar varken om Invictus Games eller välgörenhet, och det är någonting som har varit väldigt viktigt för honom, vad vi har hört tidigare. Utan istället så pratar Harry flera gånger faktiskt om Netflix, och han pratar även om The Crown. Och han ger ju alltså serien legitimitet genom att säga att han föredrar The Crown, som då han menar alla vet är fiktion, istället för att läsa liksom osanna nyheter om sig själv och sin familj. Och då menar jag, då har ändå The Crown varit väldigt så här hårda mot framförallt Harrys pappa vad det gäller otrohet och hela relationen med Diana. Och som vi vet har ju liksom vänner till prins Charles rasat i medierna på grund av hur han liksom porträtteras där. Men Harry ger det tyngd. Han pratar även om att han och Meghan gärna spenderar kvällarna framför Netflix efter att Archie somnat. Så att Netflix är återkommande, och som vi vet har ju Harry och Meghan signat en monsterdeal ihop med streamingjätten. Så att,
ja, han gör ju skamlöst reklam för sin nya arbetsgivare, det kan man ju säga. Och Harry säger att han lämnade kungahuset på grund av mediernas intresse för honom och att det påverkade hans mentala hälsa. Och ändå så sitter han och spiller ut en massa privata detaljer om Archie, om Meghans smeknamn på honom, det är tydligen Haz. Och vad drottningen köpte till Archie i julklapp, det var tydligen ett våffeljärn. Och man kan ju tycka att de här detaljerna, det kan vara harmlöst. Och de väljer själva vad de vill dela med sig. Och ja, det stämmer. Det gör de ju verkligen. Men återigen hamnar man i den här frågan. Kan man ha både kakan och äta den? Kan man hålla medierna på avstånd för att man inte vill att privatlivet ska speglas i medierna? Och samtidigt själv ge ut en massa personliga detaljer.
Ja, för det är
ett dilemma.
Det som händer nu, det är ju såklart att vi alla tog del av det här programmet. Medierna har skrivit om alla detaljer som man
berättar om.
Hur mycket som helst. Alltså det har verkligen varit, bara här i Sverige, tänkte du hur det har sett ut i Storbritannien. Och då är ju återigen den här mediebevakningen igång. Så att jag förstår inte riktigt vad han vill med allt det här. Sen var han så här superrolig och väldigt lättsam, tycker jag. Man får ju liksom en mycket så här mer avslappnad bild av Harry, och jag hoppas verkligen att han mår så bra som man får känslan av i programmet. Men återigen så är det ju väldigt mycket privat snack som ingen har bett honom att dela med sig av, men ändå vill han det. Vilket gör att man återigen inte riktigt får ihop pusslet gällande varför han inte vill utgör en del av den brittiska kronan.
Jag tycker också att han framstår som rolig och lite charmigt avslappnad. Men det är ju också så här att i programmet så utsätter James Corden honom för olika dråpliga inslag. Han ska bland annat göra en hinderbana, en militär hinderbana. Han ska då gå in och kissa i det här fina huset i Los Angeles. Och jag vet inte om det här är rätt väg för Harry att gå. För när han är med i en humoristisk talkshow på det viset, och när han gör spexiga grejer, ja, som att låta en hel tevagn spilla ut i hans knä med liksom kladd och blä. Nej, men jag tycker det är för stort steg att ta. Från att ha stått vid drottning Elisabeths sida vid högtidliga tillfällen, jobbat hårt med välgörenhet, verkligen behållit sin kungliga status. Nu ska han då plötsligt vara en person som man skrattar åt och ser i dråpliga situationer. Alltså steget från den kungliga världen in i det här spexiga. Jag vet inte om det är rätt väg att gå.
Men är det ett sätt för honom att bli mer folklig, folklig och omtyckt, framförallt i Storbritannien?
Säkerligen, men alltså jag har ju sett mer kritiska kommentarer och artiklar kring hans medverkan än hyllande sådana.
Mm.
Och då har jag ändå liksom skannat av otroligt mycket tidningar och medier. Och det är ju så, ja visst, kanske han blir mer folklig och det är många som tycker att det är härligt att han ställer upp på det här, men jag vet inte om det är rätt väg att gå. Är det så Harrys framtid kommer se ut, att det liksom är en så här väldigt, väldigt tunn linje mellan det privata som han säger att han vill vakta, men ändå, nej, jag har svårt att se det.
Det är svårt att greppa det hela, faktiskt. Men en rolig detalj faktiskt som vi måste prata om, jag tyckte det var kul att Harry berättade att han ofta pratar med Elisabeth och Philip via Zoom, och att Philip då aldrig säger hej då utan bara slänger igen datorn när han känner sig klar. Men jag tycker på något sätt att det känns lite förlåtande när man snart fyller 100 år. Men återigen, privata detaljer om samtal, om familjen, med familjen, som Harry vet att medierna gärna skriver om, såklart.
Ja, och så ska man lägga till också, det är ju viktigt att Meghan deltar endast i programmet via James Cordens mobiltelefon. Och där är hon tjusig, uppklädd, vacker och skön. Så det är inte så att Meghan utsätter sig för spexiga saker eller hinderbanor, utan det är liksom Harrys grej. Så jag tycker att Meghan lite grann behåller sin värdighet på ett annat sätt.
Ja, man har inte sett något liknande från en kunglighet tidigare, om man säger så. Mm. Dessutom så tänkte jag på det att Harry pratar ingenting om William eller Kate eller deras barn, utan landar det mest i snack om farmor och farfar. Jag undrar liksom om det är lite det vi var inne på, det här med att han vill liksom sympatisera med brittiska folket än mer. Harry vet ju att många anser att han svikit kronan och framförallt liksom drottning Elizabeth som själv stått upp för landet i 68 år. Men om det kan vara något sätt att liksom, jag vet inte, bygga tillbaka eller liksom bygga upp muren igen. Jag vet inte vad, det känns så i alla fall.
Ja,
han sa även att hans liv liksom alltid handlat om public service och att han nu vill fokusera på att göra världen bättre med små, små medel. Och det är ju såklart jättebra. Och det ska bli intressant att se på vilket sätt, eller och hur.
Ja, och det kan ju också vara så här att det bara är barnsjukdomar i början av deras nya karriär. De kanske verkligen hittar och landar i en plattform som känns bra. Jag är bara lite tveksam till det här spexiga, att plötsligt utsätta sig för... Det är roligt och skärmigt, men är det rätt för deras framtida arbete? Jag vet inte. Men vi ska också gå in på det här med att Meghan och Harry använder sig av en stor PR-byrå, Sunshine Saks. De har ett helt stall av Hollywood-kändisar och skådespelare och miljardärer. Så det är ingen slump att de har valt just den. Och nu verkar det som att alla de här ryktena som har gått gällande Meghans och Harrys fans och den här PR-avdelningen är sanna. För det är ju så här att paret har en enormt stor grupp fans som försvarar dem i vått och torrt. Man ser det främst på sociala medier. Och de kallar sig själva, eller de har fått namnet, Sussex Squad. Och de kan vara ganska aggressiva mot William och Kates fans på sociala medier. Och vi har ju pratat om det flera gånger, att det är en enormt hetsk stämning på nätet kring de här två paren. Och ibland är det faktiskt obehagligt att följa.
Ja, de har ju inga filter. Alltså det är ju...
Det är personangrepp liksom. Och det är liksom... Och vissa har då hävdat att en del av de här dreven är iscensatta av den här PR-byrån Sunshine Saks. Eller i alla fall eldas på av dem. Och av en slump så ramlade jag på en kvinna. Hon finns också på sociala medier. Hon kallar sig Nash Mahal. Och hon då, en ganska ung kvinna som tidigare varit anställd på Sunshine Saks. Hon gjorde ett inlägg där hon tackar för tiden som hon har fått jobba med Harry och Meghan. Hon har gått vidare till nya uppdrag nu. Och så skriver hon så här, citat. Att få jobba med Harry och Meghan och deras team det här året, det var en fantastisk upplevelse. De förtjänar all lugn och ro och lycka som de kan få. Och nu kommer det. Jag vill även ge en shout-out till hashtag Sussex Squad, som är den snällaste fangruppen jag någonsin sett. Mm-hmm. Att bygga en plattform kring godhet betalar sig verkligen, slutcitat. Så hon gör liksom en shout-out till Sussex Squad, hela den här enorma gruppen av människor som är då spetsiga, hetska fans till Meghan och Harry. Och på något sätt är ju det här ett slags bevis på att PR-byrån faktiskt har samarbetat med den här gruppen av fans. Och kanske, och jag menar, det är väl inte ovanligt för en PR-byrå att man liksom utnyttjar alla potentiella medel man har att jobba med. Men i det här fallet, Harry och Meghan har ju pratat mycket om näthat. Då är de ju på något sätt en del av det här näthatet, om det späs på av deras PR-byrå.
Men jag förstår fortfarande inte då hur hon kan liksom prata om att bygga en plattform kring godhet. Jag menar, det är ändå två läger som vi ser här, och jag tycker inte att det har varit särskilt trevlig ton från någon sida eller något håll. Och absolut att PR-byråer jobbar riktat mot sociala medier och så vidare, men det som sker här, det är ju på en helt annan nivå, och det handlar ju inte ens om PR, utan det handlar ju om personangrepp.
Mm. Och mobbing, det kan man ju verkligen säga.
Ja. Det stormar på.
Det stormar på.
Och det gör ju även för en annan kunglighet som vi ska prata lite om. Prins Andrew. Vi pratar inte så ofta om honom längre, för vi ser honom aldrig nu för tiden. Harry förlorade ju faktiskt sina hederstitlar inom militären, organisationer och beskyddarskap när han och Meghan nu inte längre är arbetande kungligheter. Men jag menar, det är ju inte prins Andrew heller efter skandalen med Jeffrey Epstein som vi så ofta pratat om här i podden. Och det står ju väldigt klart att Andrew inte kommer att vara med nu under Dropping the Colour och stå på balkongen. Och det, eller hur Jenny, det är ju ett väldigt tydligt statement ifrån drottningens sida.
Ja, men verkligen, Dropping the Colour, det är ju en av de största händelserna på hela året för att fira att drottningen då fyller år. Och prins Andrew ska ju då byta plats, han får inte vara på balkongen, han ska byta plats med krigsveteranen General Roland Walker. Och nu börjar ju brittiska medier ställa massor med frågor kring prins Andrews titlar. Ska han inte vara arbetande kunglighet? Varför får han behålla titlarna när Harry och Meghan inte får ha de här hederstitlarna?
Och här handlar det faktiskt om någonting som är, alltså han är ju faktiskt mitt i en pågående rättsprocess, vilket är betydligt värre än att välja att kapa banden med det brittiska kungahuset. Ja, och ändå får han behålla sina titlar och allt vad det innebär.
Mm. Men vi får väl se, alltså det ska bli spännande att se det här Trooping the Colors, för att det pratas ju också om att Harry och Meghan ska vara med. Det är ju liksom en semi-officiell tillställning som har med familjen att göra, så att det är mycket möjligt, men jag tror inte vi kommer se dem på någon balkong med drottning Elisabeth.
Nej, det är också svårt att se, särskilt efter de senaste veckornas besked och beslut och allt vad det har varit. Så det tror jag inte, men däremot kan man ju tänka sig att de vill närvara vid prins Philips 100-årsdag och fira honom.
Mm. Ja, men verkligen. En annan stor och pågående diskussion som man har kunnat se på sociala medier just nu, som handlar om Harry och Meghan, det är de här dubbla signalerna kring privatliv och huruvida de verkligen vill eller inte vill synas i det offentliga. Och då var det en viktig synpunkt som dök upp på ett kungligt konto, och det var just den jämförelsen med prinsessa Madeleine. För hon har ju också flyttat till USA, precis som Harry, och är precis som Harry väldigt mån om sitt privatliv och sin familj. Och där får man ju ändå säga, Sara, att hon har lyckats med att hålla sitt liv ganska mycket borta från strålkastarljuset. Mm. Visst, det kommer en del paparazzi-bilder när hon är ute med familjen då och då. Men paparazzi verkar inte tycka att hon är lika intressant, trots att folk ändå är oerhört intresserade av henne. Så hon gör ju någonting rätt, tänker jag, just för att skydda privatlivet.
Men där handlar det väl väldigt mycket om att Madeleine valde att flytta, och utöver det så ligger hon väldigt lågt. Vi vet att hon jobbar med Childhood Foundation, utöver det så, alltså, man ser ju aldrig henne i några andra sammanhang för att hon har valt att inte vara där. Hon gör inga stordealer med andra företag, hon pratar inte ut i intervjuer eller media. Det är klart att hon det blir automatiskt så att det finns liksom ingenting att rapportera om kring hennes liv, för det är så hon vill ha det. Och då svalnar ju också intresset. Det är ganska enkelt.
Det är en enkel lösning på ett stort problem som kungligheter brottas med.
Ja, det finns liksom ingenting att skriva. Alltså hon lever i USA. Barnen, förut var ju då den stora diskussionen huruvida det skulle bli med Leonor den dagen hon skulle behöva börja då i svensk skola för att behålla sin kungliga status. Det löste de. Det var liksom det det pratades mest om och det som blev mest ifrågasatt. Och det löstes då när kungen tog beslutet om att Madeleine och prins Carl Philips barn inte längre ska utgöra en del av det kungliga huset. Så att då la man liksom locket på den diskussionen också. Och utöver det, som sagt, Madeleine ligger lågt. Man ser henne aldrig, alltså när det kommer till sociala medier, där delar hon bara med sig av ibland vissa jobbgrejer som är väldigt viktiga för henne, och sen någon bild på barnen kanske i samband med någon födelsedag eller någon högtidsdag. That's it. Och därför så här, hon ger oss, det vi får av henne, det är också det enda vi kan få. Alltså, hon ser ju till att liksom successivt bara mätta lite grann, och sen får det vara bra.
Utöver och det här finns inte så mycket att skriva. Borde Harry lära sig av Madeleine, tycker du?
Ja, om det är det han vill vara. Alltså om det är ett privatliv han vill ha, bortom medial uppmärksamhet, absolut. Men det verkar ju faktiskt inte så. Utan det verkar ju som att Harry och Meghan vill leva en typ av liv i offentligheten, men där de får välja själva vad som blir rapporterat och vad man skriver. Och de vill då inte bli förknippade med den kungliga världen, för den kanske blir än mer ifrågasatt, tycker de. Men uppenbarligen vill de inte ifrån strålkastarljuset på det sättet som Madeleine vill ifrån det. Det
är två jag har ett ord för det.
Berätta.
Jag har två ord för det.
Oj, två till och med.
Dubbla signaler.
Ja. Undrar många gånger, om man ska lyssna igenom den här podden senaste året, hur många gånger vi har sagt dubbla signaler.
Hur många gånger som helst. Men när vi ändå pratar nu om Storbritannien, vi måste också... Sara, hur går det för prins Philip?
Ja, hur går det för Philip? Han har ju faktiskt spenderat nu 2 veckor på sjukhus. Vi vet att Charles har varit och hälsat på honom. Och prins William, ska jag säga, fick också frågan. Han var ute på ett annat uppdrag och fick frågan om hur hans farfar mår. Och han svarade då att han är okej, men att de vill fortsätta hålla ett vakande öga på honom. Och vad jag har förstått det, så är han fortfarande inlagd på sjukhus.
Ja, och häromdagen så flyttades han ju också från Edvard den sjundes sjukhus till Sankt Bartolomeo sjukhus. Och det var ganska dramatiskt, det kom bilder därifrån. Sjukhusväktare, de höll upp stora paraplyer, för de ville inte att någon skulle ta bilder av prins Philip. Det kan man förstå, han verkligen är sjuk. Mm. Han vårdas ju för en infektion, och det är inte covid-19. Men det är också så, anledningen till att han flyttades till Sankt Bartolomeo, det är att där har de hjärtspecialister, och prins Philip har då problem med hjärtat, och det har han haft sedan tidigare, så läget är ju väldigt oroande. Och att prins Charles hälsade på honom, det skriver också brittiska medier, handlade mycket om att Charles ville diskutera med sin pappa hur vill prins Philip ha det också, hur ska de lösa det här, för att han kommer att vara inlagd ett tag till, helt enkelt.
Och det är såklart ett oroande läge.
Ja, han fyller ju 100 snart. Ja. Det är en ålder, verkligen.
Vi hoppas att prinsen kryar på sig. Och snart kan bli utskriven från sjukhuset.
Ja, framförallt att han får fira sin 100-årsdag. Det är ju efter så många år i drottningens tjänst. Och i liksom tjänst för Storbritannien och kungahuset, så undrar man ju honom verkligen att få fira sin födelsedag med familjen.
Ja, verkligen. En lite mer glädjande nyhet, det är ju att vår kronprinsessa Victoria har tilldelats ett pris. Det är då tidningen QX läsare som har röstat fram kronprinsessan som en av vinnarna vid årets gaygala. I år blev den då såklart inställd som mycket annat, men om jag förstod det rätt så skedde det här lite mer digitaliserat. Och kronprinsessan tilldelas då pris bland annat med anledning av det här talet som hon höll vid förra årets invigning av Stockholm Pride. Det blev ett otroligt hyllat tal.
Ja, verkligen. Och hon, priset är väl för att hon blev årets hetero, eller?
Ja, det stämmer. Och i samband då med utmärkelsen så skrev ju också kronprinsessan ett tackbrev till läsarna. Och tillsammans då med det här brevet så publicerades också helt nytagna bilder av kronprinsessan där hon håller i sitt pris. Och de här fotorna är tagna på Haga slott, och kronprinsessan bär en helt fantastisk grön tyllklänning från den här H&M Conscious Exclusive Collection. Så den är ju då tillverkad i så återvunnet material. Alltså jag tycker bara att vår kronprinsessa är en sån förebild på så många plan.
Ja, och har ni inte sett de här bilderna så gå in på Saras eller mitt Instagramkonto och kolla. De är tagna av Peter Knutsson och de är helt fantastiska.
Ja, de är verkligen enastående. Och så fint också att vi har sett nu hur kungafamiljen, allt, eller kronprinsessfamiljen, tar med sig sin hund Rio vid fotograferingarna. Vi såg det nu på kronprinsessans bilder, vi såg det när Estelle fyllde år och nu i veckan också när prins Oscar fyllde år. Det finns mycket nya bilder nu ifrån kronprinsessfamiljen. Så det, ni kan kika på våra Instagramkonton, där finns de.
Ja. Så är det. Ni kan följa oss där förresten. Jag finns på Kungligt med Jenny på Instagram. Och Sara, var finns du?
Royalistan.se. Där uppdaterar vi Kungligt så gott som dagligen. Vi ska ju hinna svara på några lyssnarfrågor också, Jenny, eller hur? Mm. Vi kan börja med den här. Den är direkt till dig. Det är en lyssnare som har sett på Kungligt med Jenny Alexandersson. Hon skriver så här. I ett avsnitt av Kungligt med Jenny Alexandersson berättar du om säkerhetsvakternas smeknamn på kungafamiljen. Du får jättegärna berätta mer om det i podden.
Ja, det är ju spännande. Och anledningen till att jag kan prata om det är för att jag tror att de här namnen inte används längre, utan det var då. Vi pratar kanske 10 år tillbaka i tiden. Men då minns jag att kungen kallades för pappa och drottningen för mamma.
Okej.
Och som sagt, jag tror inte det används längre överhuvudtaget. Men det är ju liksom ett tryggt sätt att prata om kungligheterna när andra människor finns omkring, om man inte vill avslöja att man menar kungen eller drottningen. Och sen så såg jag här häromdagen också att namnen, säkerhetsvakternas namn på Kate, William och Harry, de är lite roliga. Hertigina Kate, hon kallas för Daphne Clark. Prins William, han kallas för Danny Collins. Det låter nästan lite som så här filmstjärnenamn.
Ja, verkligen.
Och prins Harry, han kallas för David Stevens.
Ja, det är
lite
kul.
Klatschigt sådär.
Verkligen klatschigt. Mm. Älskar ordet klatschigt för övrigt.
Vi har fått jättemånga frågor. Vi tar dem, vi benar upp dem lite grann här.
Det är från en och samma person som har skrivit in flera frågor.
Ja.
Ja.
Men hennes namn har försvunnit. Ja.
Nej, Katrin heter hon. Det är Katrin som undrar. Ja. Yes.
Då skriver Katrin så här. Ni sa i ett tidigare avsnitt att prins Charles inte skulle avsäga sig kronan till förmån för William på grund av successionsordningen. Det är den som bestämmer. Men säg att Charles skulle göra bort sig på samma sätt som Andrew. Skulle drottning Elisabeth då kunna utestänga honom från kungafamiljen eller tvinga honom att avsäga sig tronen?
Ja, alltså precis som hon säger i frågan så är ju så här, successionsordningen är ju reglerad i lagen och utgör liksom en grundlag. Men också som du skriver, om till exempel då Charles skulle göra någonting olagligt eller olämpligt, så kan ju såklart hans ställning diskuteras. Och det skulle ju förmodligen också då leda till att Charles själv skulle avsäga sig kungatiteln till förmån för William. Och det skulle ju då ske i någon form av diskussion med, om det sker idag, drottning Elisabeth. Och om det skulle vara någonting direkt olagligt, ja men då går ju liksom... Då handlar det om någonting annat. Då kan han ju bli dömd för brott. Tänker jag.
Precis.
Och det är väl egentligen som man ser med prins Andrew. Det har ju gått till på samma sätt där. Att det är klart att det har skett en diskussion mellan honom och mamma drottningen. Men det är då Elisabeth som går ut med att liksom berätta vad det är som gäller.
Ja, den här frågan är också jättespännande från Katrin. Hon skriver, när Gustav VI Adolf dog så var det en lång kortege genom Stockholm där ministrar och hela kungafamiljen gick efter kungens kista. Och längs med vägen stod det soldater med skarpladdade skjutvapen. Och det vet jag eftersom min pappa var en av dem. Jag tänker att detta var ganska vågat med tanke på hur många högt uppsatta människor som går precis framför en. Det räcker med en galning och det tar inte lång tid att tömma ett magasin, som min pappa brukar säga. Litar kungahuset bara på att soldaterna ska bete sig, eller någon hemlig polis eller liknande som håller soldaterna i schack?
Alltså jag tänker att det alltid vid den här typen av tillfälle är ju, det sker ett otroligt stort säkerhetspådrag. Jag tänker bara samma sak vid de här, alltså bröllopen, kronprinsessbröllopet 2010. Det är ju ett sånt enormt arbete som vi kanske inte ser så mycket av, men som hela tiden sker bakom kulisserna. Och det finns ju också en anledning till att vi inte ska se det, för det ska ju såklart ske med ett stort hemlighetsmakeri. Det är klart att kungafamiljen litar på sina medarbetare och har väldigt nära kontakt och samarbete med Säpo och liknande. Men det är ju alltid otäckt vid de här typerna av tillfällen. För just som hon säger så, alltså det är farligt. allting, såklart. Men det är ett enormt säkerhetspådrag kring allting.
Jag har ju varit med om flera tillfällen då jag nästan liksom hoppa till av förskräckelse. Jag minns en resa till Indien med kronprinsessan där kronprinsessan skulle gå tillsammans med sin närmaste medarbetare på en liten strand. Hon skulle röra sig mot ett man har byggt upp ett litet hus med solskydd och sådär där hon skulle sitta och lyssna på tal. Och det var otroligt mycket människor och kronprinsessan var omsvärmad av människor. De kom mycket, mycket nära. Och det var två livvakter med. De kände såklart till platsen, de visste precis vad som skulle hända. Men jag tror att alla blev lite överrumplade av att så många människor kom så nära. Och det var ju människor som var jätteglada för att hon var där och som verkligen så här kände att de ville vara nära henne. Och det var inte så, hon såg inte rädd ut, kronprinsessan såg inte rädd ut överhuvudtaget. Så det var ingen hotfull situation. Men jag såg också att det blev en, såklart en ansträngning för dem som ansvarar för hennes säkerhet. Och sådana situationer kan ju kungligheter hamna i av en slump eller utan att det fanns en plan för det. Men där är det ju också så att de som följer med kronprinsessan eller kungligheter på resor, de känner henne otroligt väl. Och skulle något hända så det är ju ändå så att de här människorna är beredda på att skydda sin skyddsperson med sitt liv. Mm. Nu går det ju aldrig liksom så långt, det får man verkligen hoppas ta i trä. Men det är klart att det finns stunder då säkerheten är hotad, så är det ju. Mm. Men jag tänker också på, jag menar vid kronprinsessbröllopet 2010, där fanns det jättemycket poliser och säkerhetspersonal i publiken.
Precis.
Och som inte tittade på brudparet utan som tittade på människor som stod och tittade i publiken.
Mm.
Och det tänker man aldrig på, men man ser kanske bara de här säpovakterna i sina kostymer och i sina sladdar i öronen. Men de är många fler än så. Och det ska ju hållas hemligt just för att man vill ha den här säkerheten och skyddet. Och det ska vara osynligt.
Ja, och det är jätteviktigt såklart. Mm. Katrin har även skrivit en fråga om etikettsregler kring drottning Elisabeth. Men jag tänker att den kanske ska spara och prata om ett avsnitt istället. För det är ju väldigt roligt.
Ja,
men däremot så skriver hon även, hon skriver så, tack för en fantastisk podd, lyssnat igenom alla avsnitt sen jag upptäckte er för 2 veckor sedan, men om det finns en sak som jag önskar att ni skulle ändra på så är det att ni börjar säga intervjuer istället för intervjuer som i kojuver. Vi har våra dialekter, jag och Jenny, så är det bara.
Och jag menar, du har helt rätt grammatiskt. Det heter intervjuer. Jag är från Borås och jag har hela mitt liv sagt intervju. Men det är klart att jag stavade inte så. Jag stavar inte som ett kojuver. Men det är också svårt ibland att ändra på hur man är van att prata alltid. Jag kan inte prata rikssvenska utan jag har min dialekt.
Men du har din dialekt och jag är uppvuxen i Västmanland. Så jag är ju liksom från gnällbältet. Så att det lyser igenom oftare än vad man kan tänka sig.
Ja. Men sen, alltså, det händer ibland att vi får kommentarer just om hur vi uttalar saker. Och det gillar vi. Jag vet att jag ibland har snubblat på det här ordet trooping the color. Ibland när man pratar fort så blir det trooping the color. Och det är ju fel, så tack. Vi ska säga trooping the color.
Och framförallt så snubblar jag på ord så gott som alltid här i den här podden. Så att...
Och jag tror också att det var någon som klagade på att vi måste vara tydliga med att det heter Westminster Abbey.
Mm.
Och det gör det ju såklart. Men när man pratar snabbt så är det så lätt, speciellt för oss svenskar, att säga Westminster. Men det är det ju inte, det är Westminster.
Tror faktiskt jag har sagt det i dagens podd. Jajamän.
Så ni får ha lite överseende, ibland går det snabbt när man sitter och snackar.
Ja.
Men rätt ska vara rätt.
Såklart. Rätt ska vara rätt. Vi hinner väl ta några frågor till här. Vi har fått en fråga från Caspian. Hej.
Och det är en lång fråga.
Det är en lång fråga. Hej, jag är faktiskt ingen royalist själv, men nu, om vi nu ska ha monarki i Sverige så tror jag att vi har den bästa tronföraren som är Victoria. En fråga som ni kanske inte kan svara på, men här kommer den. Jag vet att det gått vissa rykten om tidigare medlemmar i kungahuset och deras sexuella läggning. Victoria har ju både delat ut pris på QX Gay-gala och förra året så öppnade hon årets parad för Stockholm Pride. Det är fantastiskt och visar verkligen vilken modern monark hon kommer att bli. Men frågan frågan är, vad hade hänt ifall att en kronprins eller kronprinsessa i Sverige skulle vara HBTQI? Hade en tronföljare som är homosexuellt fått ta över kronan och tror ni att de hade tillåtits att vara öppna med det? Sverige som är ett av de ledande länderna i dessa frågor och med en så pass modern kungafamilj, är jag lite nyfiken på era tankar kring det. Tack för en intressant podd.
Åh, vilken bra fråga. Mm. Så här är det. Successionsordningen styr. Ponera bara att kronprinsessan hade varit homosexuell. Hon hade fortfarande blivit kronprinsessa och hon hade fortfarande blivit Sveriges drottning. Sen är det ju så här att kungahuset ska se till att det föds nya tronföljare. Mm. Och då hade man hamnat i en helt ny situation. Idag är det ju helt tillåtet för samkönade par att skaffa barn tillsammans. Så det hade ju faktiskt kronprinsessan och hennes partner kunnat göra i så fall. Men där hade nog man fått ta ställning till, i och med att det handlar mycket om biologiska barn ska det då vara biologiskt till båda parter och hur löser man det? Alltså det hade varit en otroligt intrikat fråga och kanske komplicerad att lösa. Men bara för att kronprinsessan hade varit homosexuell så hade hon inte varit utesluten för att bli Sveriges drottning. Då hade hon faktiskt i världshistorien varit den första öppna regenten i Sverige med sin sexuella läggning. Homosexuella läggning. Det hade varit ett jättespännande scenario. Mm. Men det hade kanske blivit komplicerat just det här med tronarvingar, födda barn och hur ska man då hantera det helt enkelt.
Och anledningen till att det är ju för att vi inte har sett det tidigare. Och därför är det liksom en helt ny... Vi måste liksom äntra en helt ny mark där och reda ut hur man skulle lösa det, som du säger, Jenny.
Mm.
Ska vi ta en sista fråga?
Ja.
Hej Sara och Jenny, tack för en bra podd. Vi har några frågor. Det här är två tjejer som heter Kajsa och Julia som undrar. 1. Vad tror ni att Carl Philip och Sofias barn kommer att heta? Tror ni det blir en pojke eller flicka?
Oj, vad svårt. Jag är totalt usel på att gissa kungliga namn. Jag har ju alltid fel. Uh-huh. Jag brukar alltid gissa på såna här gamla kungliga släktnamn och... Det man kan säga som en trend är att kungliga par i Sverige, de väljer alltid ett precis egenvalt favoritnamn till tilltalsnamn. Sen de andra namnen så är det alltid någon från hans släkt och någon från hennes släkt och någon som har med så här kunglig tradition att göra. Det
ja, men både så här, om man tittar prinsparet tidigare då, Alexander och så här, det är... Gabriel, det är inte så här tydliga kopplingar till liksom svenska kungahuset i tilltalsnamnen. Men nej, det känns ändå som de gillar så här klassiska namn. Kanske blir en så här Jakob, Gustav, Julia, vem vet?
Vem vet, det ska bli jättekul att se.
Verkligen. Fråga 2 då. Nu när Harry och Meghan officiellt är ute ur kungahuset, vad kommer att förändras? Prinsessa Märtha Louise är ju, som vi förstått, halvt ute ur kungahuset. Vad är skillnaden? I förra avsnittet spelade ni upp ett klipp där hon var med i ett tv-program och där duade de henne. Hur går det ihop med att vara prinsessa?
Ja, vad kommer att förändras? Vi kommer ju inte få se Harry och Meghan i kungliga officiella sammanhang. Däremot i kungliga semi-officiella där det handlar om familjen, födelsedagar, bröllop och så vidare. Däremot kommer vi se massvis av Harry och Meghan i medias kommersiella affärer och intervjuer och allt de nu ska vara med i, poddar och sådär. Sen tog Kajsa och Julia upp det här med Märtha Louise som då är halvt ute ur kungahuset. Jag tror inte det är någon större skillnad där egentligen med Harry och Meghan, för att Märtha Louise är ju inte heller riktigt en arbetande kunglighet på det viset. Att hon har ju faktiskt själv avsagt sig det här hennes kungliga höghet-titeln. Hon får också jobba kommersiellt och där har hon till och med blivit smälld på fingrarna av pappa kungen och sin bror, kronprinsen, för att hon använt sin kungliga status i kommersiella sammanhang och gjort reklam för pojkvännen, shamanen Derek Verrecks verksamhet till exempel.
Just det.
Så det är ungefär samma regler som gäller för henne som gäller för Harry och Meghan. Så det, mer lik situationen, olik skulle jag vilja säga.
Bra svar, Jenny.
Men det där med att man duade henne. Ofta så brukar den kungliga personen själv säga att det är okej att dua. Kanske känns det lättare att dua henne som då inte är fullt arbetande kunglighet kanske. Jag vet inte hur. Jag vet ju inte riktigt vad det var för program.
Det var väl någon åkte skidor tror jag de syftar till.
Säkert.
Det är ju väldigt, och det var ju väldigt lättsamt.
Det är väldigt, väldigt lättsamt och inofficiellt verkligen. Ja, men då är det därför.
Precis. Ska vi ta Kajsa och Julias sista fråga här? Då skriver de så här. Ni pratade en gång om att svenska hovet är mer moderniserade än det danska. Som till exempel har kvar hovnigningen. Vad innebär egentligen en hovnigning? Det känns ju flott att avrunda veckans kungligt med en hovnigning. Det handlar ju faktiskt om kunglig rang. Exempelvis så niger ju inte prinsessor. Eller exempelvis så niger prinsessor för drottningar, eftersom att drottningar då har en högre rang. En drottning niger inte för en prinsessa. Och en hovnigning innebär ju då att höger fot placeras ett steg bakom vänster, följt av liksom en väldigt, väldigt djup knäböjning. Faktiskt så djup att vänster knä bara några decimeter ifrån golvet. Så det krävs ju lite av den som ska niga. Det är ju inte bara att böja på benen, utan man ska ju både ha balans.
Och stackars alla äldre personer eller personer med artros. Aj, aj, aj.
Men det var ju också därför vår kung valde att ta bort hovnigningen. Just för att han tänkte på de äldre människorna som inte ska behöva göra så.
Mm. Och sen så känns det inte heller jättemodernt. Visst, det är en kunglig tradition. Men jag tycker att kungen, vår kung, nuvarande kung, gjorde helt rätt när på 70-talet då tog bort det här med hovnigningar. Det känns mer modernt. Mer jämställd att räcka fram handen. Okej, inte nu i coronatider. Men annars räcka fram handen och säga god dag eller hej.
Jag håller helt med Jenny, men samtidigt finns det någon charm i att det är just drottning Elisabeth och drottning Margareta av Danmark som väljer att ta kvar det här.
Ja, ja det säger mycket om deras... deras syn på monarkin. Mm.
Det blev ett otroligt långt avsnitt idag, men vi hade så mycket att prata om. Vi hoppas att det här, att vi har rott här i land nu med tanke på allt teknikstrul vi har jobbat oss igenom idag. Tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår podd. Tryck på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt.
Och skicka in fler frågor till kungligt@aftonbladet.se. Och som sagt, Sara, du finns på royalistan.se. Jag finns på Instagram kungligt med Jenny. Vi ses där.
Ja, och vi hörs om en vecka. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.